boom, boom. Swap, swap.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Välkomna till Sportbladet VM-kval där vi ska snacka ner Graham Potters första landskamp som svensk förbundskapten. Det blev en klar förlust mot Schweiz. Med mig har jag Pontus Wernbloom och Makoto Asahara. Pontus, det kändes ju ändå ganska positivt efter den första halvleken, eller vad hade du för känsla?
Ja... Jo, nej, jag håller med. Det kändes, eller positivt, det kunde ju inte bli sämre än vad det har varit liksom. Så man var ändå så här, man ville ju tro på någonting. Och det tycker jag ändå att man gjorde i halvlek. Men sen sitter man här med 4-1 i arslet efter slutsignal och ett försvarsspel som är väldigt mycket individuella misstag. Visst, det är enkelt att säga att man kan tvätta bort dem. Men jag tycker det har varit alldeles för mycket av den varan i det svenska landslaget på sistone. Och det är inte alltid bara en... Man kan lägga det på tränarna, utan jag tycker det är lite för dåligt i det avgörande lägen, om man säger så, där matchen avgörs in i straffområdet.
Mm, ändå alltså, mer defensivt Sverige, men ändå 4-1 då. Vad säger du, Makoto?
Ja, det är ju lite oroväckande hur det rinner ifrån efter den här straffen på något sätt i den här matchen. Och det är ju ganska underlig match att analysera, för att det är som Pontus var inne på, det kunde inte bli mycket sämre. Här har vi individuella misstag, men ändå någon form av tankestruktur och idé hur de spelar. Det tyckte jag man såg också i första halvlek när de ändå tar sig in i den här matchen, absolut. Benjamin Nygrens mål, det är det första skottet de i princip har i den här matchen överhuvudtaget. Men de kommer någonstans därifrån, det skapas saker, det finns intention, det finns passningsmönster, det finns struktur och organisation i, liksom, mellan mittfält och försvar och i anfallet också. Men det är för dåligt i vissa avgörande lägen i defensiven, det är ju så enkelt det är. Och 4-1 förlust är för dåligt oavsett för ett landslag som ska ha de ambitionerna som Sverige borde ha. Men det säger också en del om hur långt man faktiskt har ramlat ner. På att det ändå sitter här efter 1-4 och hittar ganska positiva tendenser. Så illa var det innan det blev det här förbundskaptensbytet.
Vad tycker du, Pontus, var de största skillnaderna med Potters Sverige?
Ja, men om man bara ska jämföra med matchen senast mot Schweiz, så tycker jag ändå att man någonstans täpper igen mitten. Man låter dem spela på utsidan om oss i alla fall. Så det var positivt, tyckte jag. Det kan ju vara en bra idé att låta Xhaka ha så lite boll som möjligt. Och den planen tycker jag ändå lyckades. Men som sagt, problemet kvarstår ju när man försvarar lite som på 1-0-målet. Lite för enkelt ta sig ändå förbi, jag tror det är Svensson, va? Sen Ajari tar inte den där metern ner som man behöver göra för att få bort det där inlägget. Och sen står liksom övriga försvarare lite på hälarna och de lyckas göra 1-0. Så det är sådana grejer som förstör den här matchen. Men jag gillar ändå liksom tanken på att de faktiskt ska få spela utanför oss istället för inuti oss som de har gjort innan.
Och 2-1 målet där, upprinnelsen till det innan straffen, blir också väldigt kostsamt.
Ja, det är för dålig passning av Gudmundsson. Det är så enkelt, han kommer ju helt fel in i den här matchen. Han får komma in istället för en skadad Emil Holm. Jag såg att det var diskussioner om det här skulle vara straff eller inte, och att Victor Johansson ändå inte försöker att tackla ner Embolo i det där läget. Men det är straff, alltså jag tycker det är solklar straff. Det är Gudmundssons passning som är för svag. Victor Johansson behöver springa ut, hamna snett i den situationen. Spelar ingen roll om man sträcker ut benen, spelar ingen roll om Embolo kastar sig innan. Det är straff, han stoppar honom i det här läget och Embolo först på bollen, tycker jag. Sen blir ju det en petitess i sammanhanget ändå på något sätt för Schweiz. Jag är ju både 3-1 och 4-1, men det är fascinerande, tycker jag, att det sker så mycket individuella misstag som det gör i backlinjen. Och det... Men nu har vi i alla fall, nu har vi ett system med individuella misstag. Tidigare hade vi inget system och individuella misstag, och då funkade det ju ännu sämre. Men samtidigt, 1-4 är för dåligt, men det är en lång väg att vandra, och det blir väldigt viktigt med att sätta, de sätter de här grunderna och hittar någonting att bygga vidare till playoffet som kommer.
Håller du med om straffen, Pontus?
Ja, det är väl straff. Det är rätt så rutinerat. Jag tror det är en boll som... söker upp mer eller mindre viktig, så han vet att han kommer där, springer in lite honom. Den gamla Ronaldo, original Ronaldo, var expert på den där, liksom pilla bollen åt sidan och så sen springa in i målvakten mer eller mindre. Och ja, det är väl straff och vi blir ju straffade då på ett misstag av Gudmundsson som Makoto inne på här kommer helt snett in i den här matchen. Tycker nästan synd om honom så här på visslan. Liksom. Man har varit med om det själv någon gång när bara allt går emot. Liksom. Och det är någonstans bara upp på hästen för honom. Man har haft en tung månad i klubblag också.
Och Holm som ju inte skulle bli skadad efter att ha dragit ut den här tanden och nu åker han på en ny skada vad det verkar.
Ja, jag får ringa honom i dagarna. Jag är så jävla trött på honom. Han får ju få ordning på den där jävla kroppen. För vi får ju jätteproblem när han går ut. Och han är ju så in i helvete bra. Och Bologna är ju inte hans ändstation om han bara lyckas få ordning på det. Men han verkar ju vara gjord av spunnet socker. Jag vet inte, jag skulle behövt ha honom under mina vingar ett tag till, tror jag.
Ja, vad hade du kunnat göra då för att lösa det här?
Ja, kanske inte i slutet av karriären. Kanske inte jag skulle lära honom hur man höll sig skadefri. Men i alla fall i primen så vet jag ju. Det gäller att stå på benen. Nu har jag ju testat att dra ut tänderna. Jag vet inte hur många tänder han har kvar att dra. Men någonting behöver han göra. Och det är jag rätt övertygad om att han försöker också. Det är ju oroväckande att han åker på de här skadorna hela tiden. För som sagt så är det är riktigt bra spelare redan nu. Men jag tror inte vi riktigt har sett höjden i honom riktigt än och han kommer vara gjuten i det där svenska försvaret om han bara håller sig skadefri som sagt.
Och det är ju inte vad Sverige behöver. Det är ju redan ett skadedrabbat Sverige. Gyökeres var inte ens med. Hugo Larsson har lämnat. Bergvall har lämnat. Lindelöf kunde inte spela. Nu åker han på en skada. Isak kunde inte starta. Vilket också gör att vi får ju se kanske inte en jätteprofilstark elva.
Nej, det kan man ju lugnt konstatera om man tittar. Jag satt och funderade på det här inför matchen när man såg startelverna. Hur många av Sveriges startspelare skulle gå in i Schweiz lag? Det var ändå en handfull som man tänkte, ja men där går det ändå att ha en diskussion. Men samtidigt, du nämnde inte ens Kulusevski nu som inte har pratat minuter i det här kvalet. Det är ju alla stjärnor borta, mer eller mindre. Och då är det inte konstigt att man går in som en underdog mot Schweiz. Det kanske man till och med hade gjort oavsett utifrån hur läget är just nu. Men såklart att Emil Holm är en av de sista spelare man ytterligare vill bli av med i det här läget med tanke på hans form och det han kan bidra med framåt. Men sen tycker jag ändå att det är, Benjamin Nygren var vi inne på med målet, jag tycker han tar ju varje chans han får i landslaget, har ju verkligen gjort allt han kan för att liksom hålla sig kvar i landslaget och har gjort det förtjänt av den platsen han har skaffat. Bernhardsson samma sak som jag tycker bidrar på sin kant. Så det är ju många av de här doldisarna inom citationstecken som ändå gör det bra och gör sig förtjänt av sin landslagsplats på något sätt tycker jag. Men sen såklart att Sverige är ett starkare lag om Gyökeres, Isak, Kulusevski. Ja, alla de här kommer tillbaka för just det är inte tacksamt för Potter att behöva ställa ut där lagen ställer ut i den här matchen. Så är det.
När går man ut med den här elvan på stan? Jag vet inte hur många liksom, svenska folket skulle plocka i den här startelvan. När såg vi en sån här profilsvag elva senast, Pontus?
Ja, det var länge sedan, men det är därför vi kanske inte ska döma dem så hårt heller kan jag tycka. Visst, 4-1 låter för jäkla dåligt, men som ni är inne på här, det är väldigt många spelare som faktiskt är borta som kommer komma in i det här landslaget. Schweizarna var de samma start eller var sedan VM 94 typ. Det är väl Alan Sutter och Kubilay Turkilmaz som saknas i den där elvan i princip, så att man ska nog inte dra för stora växlar av den här matchen med tanke på det laget vi faktiskt ställer ut, för det är precis som du säger Malin, det är rätt så profilfattigt.
Ja, någonting man kan ta med positivt tyckte jag var ändå alltså Jesper Karlströms roll här. Jag tycker han är en av få på något sätt som kan bidra med den här liksom skölden till försvaret som på något sätt ändå behövs. Det kan kännas underligt att säga det efter 4 mål bakåt. Men han håller ju koll på Xhaka. Han funkar ju otroligt mycket bättre i den här rollen när det faktiskt är lugnt, kompakt och tryggt och det finns ett system. Och jag tycker att han spelade upp sina aktier ganska rejält utifrån liksom den arbetsbeskrivning han fick och utifrån det arbete han la ner. Sen absolut, ja det är inte en jättesnygg tackling han gör direkt där på det var Vargas där som han kapar bakifrån.
Nej, det där sätt gillar vi. Det där
man blir glad om
vi helt
ändå
rätt. Fucking love it. Gör någonting.
Jag tyckte han stärkte sina aktier ganska rejält på det mittfältet framöver. För han har lite annan typ än vad övriga mittfältbesättningen är. Jag tycker på något sätt han behövs som någon form av sköld framför det där försvaret.
Var någon annan som imponerade på dig, Pontus?
Nej, men Nygren gör väl en helt okej match tycker jag. När jag har varit inne på det här att han tar någon form av chans här. Det tycker jag också att han gör. Jag gör ju målet. Lite slarvig här och där, men som sagt, mål är det svåraste att göra. Och gör man det så stärker man sin aktie. Så enkelt är det.
Hur överraskad var du att, över att Svanberg fick chansen från start?
Ja, men väldigt överraskad egentligen. Lite så här att jag tänkte, vad gör Lidberg ens med den där truppen då om man sätter upp? Nu vet jag inte hur det går för honom i Wolfsburg om han har spelat den här typen av roll, men det kändes som att han var väldigt ovan och han kämpar väl och slet rätt så förtjänstfullt sådär, men det är också svårt att kanske spela i en position som man inte riktigt behärskar eller är van vid.
Mm. Var det någon annan du hade velat se, Makoto?
Alltså totalt sett om man tittar på liksom spelare som byttes in och annat så är jag väl lite förvånad ändå att Rodney Bardghji sitter utan en enda minut i den här matchen. För det är ju en spelare som kan förändra saker, som kan skapa, som kan utmana, som jag gärna hade velat se liksom spelas in eller åtminstone kastas in i ett läge där man borde jaga kvittering, kan man väl tycka efter 1-2-målet. Sen hamnar man ju lite snett där när Isak skulle komma in i ställningen 1-1, se vad han skulle kunna göra, men då kommer straffen 2-1 målet och Isak hamnar lite snett överlag i det här inhoppet. Det positiva med Isak var väl bara att han faktiskt såg hel ut under de minuter han fick. Han gjorde inte mycket annat och hade en ganska otacksam roll, men framförallt är det väl att jag hade gärna sett Bardghji spela någonting i den här matchen, men vi borde ju få se honom i Slovenien, tänker
jag. Mm. Pontus, har du någon som du hade velat se mer av?
Nej, men det är väl Rune man hade velat se och vad han kunde göra. Jag gillar att Foppa kom in i och för sig och såg ändå helt okej ut. Kanske inte hittade fram alla passningar men försökte i alla fall spela rakt och direkt. Så att Rune är väl kanske den man hade velat se och vad han hade kunnat göra. Det är nya spännande spelare och framförallt så underhåller han ju och det gillar man när man sitter där i soffan.
Hur ska Potter komma liksom till få de här misstagen? Hur ska han komma bort från dem nu när han ändå har försökt med ett mer defensivt inriktat lag?
Ja, men det är det här jag tycker ibland är lite svårt. Jag har varit på Hien en hel del. Otrolig spelare i den här trebackslinjen i Italien, har varit under en lång tid bra i man-man-spelet, men det är väldigt mycket att han liksom bara stöter hela tiden. Nu får ju Gudmundsson skit, jag tror det är på 3-1-målet när han tar djup med 10 meter, men det är inte så att Hien har koll på vad som kommer bakom honom heller, så att han är ändå liksom någonstans assisterande lagkapten, så jag tycker att han behöver ta ett större ansvar och faktiskt bli den spelaren i landslaget som jag tycker att han i mångt och mycket är i sitt klubblag. Men det är svårt. Alltså, en trebackslinje, det döljer rätt mycket brister hos många spelare i försvarsspelet och en fyrbackslinje är mycket svårare att spela. Det är ju någonting vi fostrade, eller var i alla fall det här när man ser Mellberg till exempel sitter där, så han var ju expert på det här. Inte särskilt snabbt, men stod ju alltid rätt i fyrbackslinje och jag tror liksom att det är nog snarare ett problem för våra akademier och sådär, hur man lär ut fotboll. Jag ser många lag där ute som spelar med en trebackslinje och jag tycker inte det är the way to go för att man gör alla björntjänster och jag tycker att Hien så här långt i en fyrbackslinje inte alls har kommit till sig rätt. Jag hoppas att jag har fel här framme.
Grejen med Hien är också att han är ju typisk på något sätt Gasperini-skolad mittback. De brukar ha problem i system som inte är det här Gasperini-systemet. Nu har ju Atalanta som lag haft ganska rejäla problem den här säsongen. Juric rök ju föga förvånande skulle jag väl säga redan nu här under hösten. Och de ligger på under halvan av Serie A-tabellen. Men det är väldigt ofta så i de här backarna som har funkat i Gasperinis gamla Atalanta har känts lite vilsna när de har tagits ur det där väldigt välfungerande systemet. Och Hien är ju ett praktexempel på det, på att han inte riktigt fortfarande har hittat helt rätt i landslaget. Han har otroliga egenskaper, otroligt duktig försvarsspelare. Och jag tycker att det är väldigt viktigt för svenska landslaget att ändå spela in honom, att han hittar rätt, för att han har grundegenskaperna för att vara den där försvarsledaren som Sverige behöver. Men det har varit en väldigt lång inkörsträcka, det kan man ju lugnt konstatera. Och fortfarande finns det ju ganska rejäla misstag som jag tror inte bara beror på Hien utan beror liksom på omgivningen och allting runt omkring också.
Det fanns ju lite hopp inför den här kvällen att Sverige fortfarande skulle ha chans på den här andra platsen i gruppen som i så fall då skulle leda till lite bättre förutsättningar när vi kommer till playoffsen. Men nu blir det ju inte så. Makoto, kan du reda ut lite vägen framåt nu?
Ja, Kosovo vann något överraskande borta mot Slovenien här. Bland annat ett otroligt vackert självmål av Karnistik var det väl i Slovenien som lobbar Jan Oblak där. Bizarrt självmål. De hade ju dratt 2 gula på 5 minuter från en inhoppare också Slovenien dessförinnan. Men i och med att Kosovo vann där då så har ju de säkrat minst en andra plats i den här gruppen. Sverige hade behövt vinna båda sina återstående matcher och Kosovo hade behövt förlora båda sina återstående matcher för att det skulle finnas chans på andra platsen. Den är rykt nu. Så det vi kan slå fast är att Sverige kommer fortfarande spela playoff, men de kommer göra det från fjärde sidad position till lottningen då, som väl sker nästa vecka, 20 november mer eller mindre exakt. Och då kommer man få möta ett av de första sidade lagen. Ett av de fyra lagen man kan lottas mot är Italien. Om de inte gör det helt omöjligt. Ja, Norge är väl 99,9% säkra, tror jag, att vinna den gruppen. Och Italien är säkra att bli tvåa där och komma på första sidan. Och så är det tre andra lag som vi får se vilka det blir. Och Polen, Ukraina och annat det kan tänkas bli då. Och man kommer spela den matchen på bortaplan. Finalen, det kommer ju lottas. Det får man se hur det blir. Men det blir svårare semifinal nu i och med att man inte kan ta andra platsen som hade kunnat ge hemmaplansfördel och lättare motstånd i den första playoff-semifinalen. Det är förutsättningarna. Det kommer vi fråga som de igen gissar på när det närmar sig lottning och annat. Men ja, där är vi.
Och det är tufft, Pontus, när vi gjorde någon av de här första poddarna i början av kvalet. Jag kommer inte ihåg exakt vad du sa, men då var du väldigt säker på att Sverige skulle ta sig till det här VM:et. Jag vet inte om du skulle äta upp någon hatt eller så om de inte gick till VM, men vad säger du nu?
Ja, med tanke på vilka jävla dynglag som har tagit sig till den där turneringen så tycker jag det är nästan pinsamt att vi inte klarar riktigt än. Men ja, jag väljer liksom glädjens väg här. Jag väljer att tro på landslaget. Idag var vi lite desarmerade. Det är rätt så lugnt. Jag fick ändå någonting att tro på. Jag tycker att vi har en tränare som i alla fall är lite cynisk. Så jag tror att vi tar oss till VM, även om vägen har varit extremt krokig dit.
Ja, men och känslan är ju också att det är lite mer glädje i landslaget, tycker jag, att man har känt av lite den här veckan. Det pratas mycket om lagsammanhållning. Isak Hien sa i intervjun efter matchen nu, han var ändå ganska positiv och pratade om det och att det här kommer vi kunna skaka av oss och sådär. Har du fått samma känsla, Pontus?
Ja, men det är ju, så är det ju alltid när det kommer in en ny röst omklädsel. Men menar, visst, nu förlorar de med 4-1. De har bara varit ihop några dagar, så det är rätt så lugnt. Vi får se vad de säger efter nästa match. Förhoppningsvis vinner de, så då kan jag spinna vidare på den goda känslan. Så att man slipper och liksom, ja, men deppa ihop. Liksom. De hade behövt en vinst och känna lite vind i seglen, tror jag, för att få igång det här igen.
Ja, alltså det är ju inte en match som spelar någon roll rent liksom för förutsättningen att ta sig till VM där som väntar mot Slovenien, men just av den anledningen att få vind i seglen tror jag att det är en jätteviktig match som stundar för Sveriges del. Ja, undvika jumboplatsen i gruppen såklart, det ser ju snyggare ut att sluta tre om vi säger så, men framförallt att bygga tro, bygga det här systemet, sätta någonting. Och återigen, jag landar på något sätt i att det är fascinerande så här med facit i hand och i efterhand att fatta hur i skiten Sverige faktiskt var. När vi pratar om att ja, nu har man fått in en lite mer cynisk tränare och vi pratar om Graham Potter. då förstår man vilket konstprojekt det var som pågick här innan. För det var väl det som också var positivt, att Potter har ju ändå varit känd under sin karriär för att experimentera ganska mycket, ha ganska mycket flexibilitet taktiskt, kunna skifta mellan formationer och annat. Det var det som var nyckeln, till exempel Östersunds framgångssaga. Men här är det liksom rakt 4-4-2, det är kompakt, allting. Han kan sätta ett sånt typ av spel också. Eller i alla fall är väl där förhoppningen då att han ska kunna göra för att man faktiskt ska ha en chans att ta sig igenom det här tuffa playoffet om stunden.
Och det är som sagt en betydelselös match som väntar mot Slovenien på tisdag. Vad vill du se då, Pontus, om vi tänker starta, eller kanske vill du se några förändringar där?
Ja, det beror ju på som sagt hur mycket till exempel en Isak kan spela och sådär. Emil Holm, hur är det med honom och så vidare, va? Så jag tycker absolut inte att det är meningslöst, även om jag förstår vad du menar. Det viktigaste här är återigen
meningslöst,
få...
men betydelselöst i alla fall, ja. Sett till resultatet.
Ja, betydelselöst. Nej, men det viktigaste kommer ju vara någonstans. Återigen att spelarna tror på det, att vi i sofforna tror på det, och då behöver man liksom ta lite steg. Man behöver inte alltid vinna. Jag tycker verkligen, det låter fjantigt. Jag tycker inte alltid resultaten är det viktiga, utan det är liksom någonstans prestationen, att man ser att de är på väg åt rätt håll. Idag, ja, de kom ju från som sagt avgrunden, som även 4-1 förlust gör att man någonstans är på väg åt rätt och så lite. Men det kommer liksom behövas vara ännu bättre till nästa match, och så kommer resultatet sakta men säkert förhoppningsvis då komma med de bra prestationerna. Men jag är positiv till matchen. Jag tror ändå att laget, precis som du var inne på här lite Malin, att det är lite mer positiva tongångar i det där omklädningsrummet kontra vad det har varit förut. För då var det ju allt annat än bra.
Bara att vi fick se ett mål idag, det var ju ett tag sedan.
Bara en sån sak, ja. Vad var det? 5 timmar drygt eller någonting? Fotboll som spelades utan att Sverige gjorde ett landslagsmål. Vilket ju är mer eller mindre en evighet i landslagsmått mätt. Med tanke på motståndet man har mött också. Men alltså framförallt det jag vill se mot Slovenien, det är att en backlinje som går en hel match utan att göra några liksom tydliga individuella misstag. De behöver inte vara fenomenala, de behöver inte göra allting perfekt. Men liksom tydligt bara inte göra några tabbar, inte några liksom för lösa passningar hem mot egen målvakt som orsakar straffar. Inte några markeringsmissade, 3 pers tappar bort en ensam Embolo i boxen. Bara en match där det är lugn och ro, bara hantera saker och ting defensivt. Det tror jag är ganska viktigt för att på något sätt sätta någon form av framtidstro och hopp om att ja, men det här kan gå ihop. För att vi är väldigt vana vid att se individuella misstag, om det så är vem det nu än är i backlinjen. Och det sprider ju någon form av osäkerhet. Så förhoppningen är liksom nolla bakåt, stabilt, rakt igenom. Och att man liksom inte behöver peka på sånt efter en match. Det är så långt ner vi har hamnat att det är där man hoppas på något sätt.
Mm. Har ni något mer ni vill lyfta innan vi stänger den här matchen? Pontus?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tycker att det här 4-1-målet i Sverige är riktigt ordentligt. Det är ett sånt mål som gör någonstans att det nästan blir en förnedring istället. 3-1 hade känts så mycket bättre. Men den här 4-1 vet man att den är så jävla onödig. Och den är jobbig att åka på, liksom att man faller ihop som man gör på det sättet. Det är aldrig bra. Så det är väl lite det som störde mig i slutet. Så att man faller på sättet man faller ihop, det gillar jag inte alls.
Jag känner väl också lite så att vi var inne på att det är mycket positivare tongångar. Vi hörde Isakien efter som trots liksom 1-4 förluster. Det sa han ju själv liksom gång på gång. Jo, jag vet att vi förlorade 4-1, men det känns bra. Vi har haft jättekul med liksom Potter och det känns som att alla liksom drar åt samma håll och hittat rätt. Lite väl positiv tongång i tonen från en lagkapten efter att ha förlorat en match med 4-1 och tappat chansen att ta andra platsen, kan jag känna. Och det är i grunden kanske lite oroväckande. Kanske ska vara lite mer förbannade ändå efter att ha blivit totalt utspelade i en halvlek i alla fall mot Schweiz.
Makoto vill inte bara välja glädjen.
Nej, det är svårt att göra det efter 1-4. Vi kan inte liksom på något sätt... Vi måste fortfarande ha någon form av kravbild. Jag vet att det här var ett jättestort steg framåt. Det finns massa positiva saker att ta med sig. Men det är fortfarande en förlust med 4-1 i en match som egentligen man måste matcha i Sverige.
Vi avslutar med Pontus då, som är lite mer i dur.
Ja, nej, jag vet ju hur tongångarna kommer vara omklädningsrummet också. Det kommer ju ändå vara någonstans... Med tanke på, återigen, var de kommer ifrån, så kommer ju de att... lägga fokus på det som har varit bra när de går igenom den här matchen och kommer givetvis gå igenom några delar i försvarsspelet. Då kommer inte visa upp Gudmundssons hemåtpass och sådär, för det vet han själv om att det där behöver han inte göra i fortsättningen om han ska spela. Så det de kommer fokusera på är det som har varit bra i den här matchen. Det fanns ändå ett par grejer som faktiskt var det. Vi kan väl i alla fall säga att det såg bättre ut än vad du gjorde på hemmaplan när Granit Xhaka såg ut som världens bästa fotbollsspelare.
Gjorde det, så får vi hoppas att det här landslaget fortsätter att ta nya steg. Som sagt, Slovenien väntar härnäst på tisdag på Strawberry Arena. Tack så mycket Pontus och tack Makoto och tack till alla er som har lyssnat.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Här är Sverige! Tillsammans är vi starka, tillsammans är vi jävligt starka.